Men det, jag önskar att man skulle gå ifrån lite så här, kategorierna, inte tänka så mycket på om det är vin, öl eller cider man ska dricka eller alkoholfritt, utan man tar det som är bäst för tillfället. Och apropå avsmakningsmenyer med dryckespaket, jag tycker att det är kul med de restauranger som har valt att ha både alkoholfritt och alkohol i samma paket, där man verkligen får det som är mest optimalt för rätten i sig.
Då säger jag välkomna till Krogpodden, Hedda Spendrup och Lennart Wallander.
Hej, hej.
Tack så mycket.
Hur är dagsformen?
Mycket bra tycker jag.
Jag tycker 2024 har startat som ett bra år och nu ska du hålla i sig i 12 månader till.
Härligt. Vad vill ni prata om?
Vi kan väl prata om krogar. Det är väl själva idén. Vad tycker du?
Ja, krog och dryck skulle jag vilja prata om.
Då antecknar jag det. Det är inte så svårt att lyckas med. Jag börjar med Hedda här. Fullständigt namn, familj, ålder, yrke vill jag ha.
Hedda Caroline Hammarskjöld Spendrup, 29 år gammal. Jag har en fästman, en liten son på 1,5 och en hund, en tax som heter Citra. Och är bryggare. Och grundare av Omaka, som är ett bryggeri och restaurang.
Lennart?
Fullständigt namn, Sten Lennart Wallander. Och vad är det mer du vill veta?
Familj, ålder, yrke,
familj,
djur får man också om man sådana.
Familj, ja. Två döttrar och en fru. Ålder, plus 50 kan vi säga bara. Så stannar vi där. Och yrke, jag jobbar på Food & Friends kommunikationsbyrå och sedan 2 år tillbaka, det var väl över 2 år sedan jag var här, har jag fått en ny titel, inte längre vd, jätteskönt, utan nu Chief Officer of Tomorrow.
Det är otroligt fancy titel tycker
Tack.
Jag.
Tack, jag är nöjd själv.
Hedda, du är ju medlem av familjen Spendrup, sannolikt har nästan alla som går på krogen en relation till Spendrup i någon form. Och vi ska såklart prata om krogen Omaka. Men kan du ge oss en liten sammanfattning på hur vägen till bryggmästare och att driva restaurang har sett ut? En liten kort version här.
En kort version. När jag gick ut gymnasiet började jag jobba på familjebolaget med produktutveckling. Tänkte inte alls jobba inom familjeföretaget. Men fastnade då för branschen, tyckte det var väldigt kul. Åkte ner till Tyskland, utbildade mig till bryggmästare i Berlin. Kom tillbaka, fortsatte jobba med produktutveckling men kände att jag ville göra någonting eget och få ta ut svängarna ordentligt. Då så gick jag till familjen och tyckte att vi skulle starta någonting nytt, innovativt som speglade nästa generation Spendrup. Och det var de med på. Och där är grunden till Omaka. Sen var vi i arkitekthögskolan i deras gamla garage och då följde jag pladask för huset och platsen. Så det var grunden egentligen till Omaka.
Ja.
Hade inte någon tanke på restaurang då. Skulle vara en liten vad heter det, taproom med några kranar och kanske lite tapas, pyttelitet. Men sen blev det en gigantisk restaurang av det också.
Vi kommer absolut prata massor mer om din trevliga krog Omaka. Lennart, du får ge en liten presentation om dig och ditt företag som du jobbar på, Food & Friends.
Vi har snöat in på mat och dryck sedan snart 26 år tillbaka. Vi grundades 98 och har bara jobbat med mat och dryck och måltider sedan dess. Och varför jag kanske är här, det är väl för att vi under 20 av dessa år har gjort en trendspaning. Varje år har vi gjort en sammanställning vad vi ser händer inom matvärlden. Och den hade vi premiär på i oktober senast. Good Old Days Ahead heter den och den tar upp vad som händer just nu i matvärlden och vad som komma skall. Det är väl ungefär det.
Bra, då vet vi lite vilka ni är båda två.
Tystnad, tagning.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket, där satt den.
Lennart, får du höga poäng när du tittar på spåret?
Nej, jag är på tok för lokalt okunnig. Så att jag skulle nog åka dit ganska ordentligt på det där. Jag tror inte jag skulle klara mig.
Det var liksom en liten öppning här för den här svåra frågan. Då vet du varför Spendrups Var kommer namnet ifrån, vet du det?
Förutom familjen?
Ja, hur uppkom namnet Spendrup?
Jag kommer snart få en bra förklaring, helt övertygad om. Nej, jag vet inte.
Ja, när jag researchade lite så kommer det från en liten stad i Danmark, på rätt spår.
Spendrup i Danmark.
Så kanske man uttalar det med. Ja. 1700-tal pratar vi då.
Ja, det var det väl. Det var farfars farfar, kanske, som var brännvinsbrännare. Sen blev han utmanad i en duell, så han flydde till Sverige. Och då tog namnet Spendrup.
I min ungdom, alltså när jag tänker Spendrup så tänker jag på 50-50. Lennart, är du med på det? Old Gold tänker jag på.
Absolut.
Den här 12-kantiga flaskan.
Så snygg. Mm. Oh, när ska ni relansera den?
Jag ville faktiskt ha den på Omaka, men sen så hade vi inte formarna kvar. Och det skulle vara en sån otrolig investering att skapa den igen. Men jag har förhoppning att vi kan ta tillbaka den i framtiden. Den är otrolig.
Men om jag får koppla till den, den har ju liksom en historia, dels inom formen men även inom kommunikationen, inom reklamen. För den lanserades enbart, vad jag har läst mig till i alla fall, på Café Opera, vilket var liksom det absolut finaste man kunde göra då. Uh-huh. Så om man skulle ta den, liksom den heta ölen, då var man tvungen att gå till Café Opera.
Jag tror att det var lite irriterande för andra att de inte fick ha den. Det blev liksom... Uh-huh. Jag tror det var en väldigt smart marknadsföring där.
Ja, väldigt exklusivt. Bara där. Ja. Mycket bra.
Jag kollade lite på hemsidan hos dig, Lennart. Då ser det så här... I osäkra tider avstår vi från stora utgifter och tröstar oss med små. Första kvartalet 2022 ökade läppstiftsförsäljningen med 48%. Vad ska vi trösta oss med 2024?
Vi ska trösta oss med falukorv till exempel. Vi ska trösta oss med köttbullar, vi ska trösta oss med krogbesök där man inte dricker en hel flaska vin utan man kanske delar eller man kanske tar varsitt glas. Mm. Överlag så tror jag folk vill umgås, vill träffas. Det är fortfarande ett sug efter corona på det sättet, men det är en tunnare plånbok ute. Mm. Jag tycker vad jag har hört eller vad jag har märkt så är krogarna fullständigt bokade på fredagar, men det är lite mindre i veckorna. Och snittnoten har gått ner ganska kraftigt, vad jag har hört.
Mm, verkligen.
Så att tröst finns, men det gäller att göra det på smartare sätt.
Mm. Jag tyckte det var så roligt, jag var på trendspaningen och det var väldigt inspirerande. Men det var så kul också de här motpolerna, att man sparar in på vissa grejer och äter mycket konserver och det ena med det andra. Men sen så vill man också ha en klick kaviar och ett glas champagne för att unna sig lite lyx i vardagen.
Precis.
Och det tyckte jag var så härligt på något sätt, att man kan få... Ta in det lilla ljus som man har råd med.
Jag hade ett begrepp där som jag försökte slå in då, som heter affordable luxury. Luxury, det är det man inte har råd med. Uh-huh. Det är definitionen på lyx. Men det här är överkomlig lyx, den lilla lyxen på det sättet. Och det kan vara kaviar, det kan vara champagne, det kan vara någonting liksom mindre som man kan ha råd med. Ett mindre besök på krogen kanske.
Har ni båda alltid varit intresserade av mat?
Absolut. Min familj har alltid varit väldigt matintresserad och mamma har alltid lagat otroligt mycket mat. Men dofter och smaker generellt har varit en stor del av min barndom. Varenda blomma i mig gick förbi skulle man dofta på och känna havsbris och allting sånt.
Mm. Ja, jag var en late bloomer så att när jag fick ett av mina första jobb så började jag på en reklambyrå som... Vad kan man säga? Allt i allo. Och där var det liksom ett stort matintresse. Så att, en ny värld som öppnade sig på det sättet. Och jag har aldrig lagat mat egentligen hemma. Enda barnet, så att jag blivit bortskämd på det sättet. Men började i Uppsala. Fick ta hand om söndagsrestaurangen eller liknande. Laga upp där.
Hedda, din son, eller hur? Mm. Beppe. Mm. Är ute på rätt spår. 1,5 år. Då är det är lite, när får man börja liksom ge smakportioner då? När gör man det liksom? Enligt
det är väl vi 6-8 månader eller någonting.
Ja, så det var länge sedan?
Det var länge sedan.
Vad är favoritmaten när man är 1,5 år då?
Oj, han får väldigt sällan samma saker. Det är väldigt olika. Det kan vara allt från indiskt till pasta till... klassiska pannkakor. Han har inte riktigt någon favoritmat skulle jag säga. Han äter lite det som ges. Ja, det som vi äter.
Jag håller just på att göra en tote bag. Vi ska göra en, liksom en liten promotion för oss i ett sammanhang. Och då har vi diskuterat väldigt mycket vilka citat vi skulle ha på den här tote bagen för att det skulle vara lite matig. Och då fastnade vi, det vart inte det till slut, men det fastnade från Anna Broms. Hon sa, anpassa inte maten efter barnen, de vänjer sig.
Ja, ja, men det är
lagom provocerande att ha ute på bussen.
Ja, men det är precis det jag tror också, att ju mer man anpassar, desto mer picky kommer de bli.
Men jag tycker det är lite svårt, alltså, för jag har ju två söner då. Den ena vill äta Felix köttbullar, om man överdriver lite nu, och den andra är lite mer gourmig liksom. Mm. Och jag tycker att de har fått liksom samma, kanske de inte har liksom. Det ena barnet kom först och kanske fick en annan liksom approach på maten, och det finns många olika, men
det är svårt. Jag tycker också att sen han var mycket mindre picky innan han började förskolan, och där fick han ju bara uppsockrad skit. Så sen dess tycker jag att han inte vill äta lika mycket som han gjorde innan, vilket är väldigt tråkigt. Eller jag inbillar mig att det är dem jag skyller på.
Jag har en dotter i alla fall som när vi gick och handlade i affären när hon var liten, så kunde hon skrika, jag vill ha gruyère! Gruyère!
Jag har tänkt att vi skulle prata lite om det som har varit år 2023, och sen så blickar vi fram över 2024. Och några nedslag 2023. Gondolen öppnade efter lång renovering.
Till ganska blandade recensioner.
Verkligen, jag. High and low.
Det har inte bara varit dåligt, det har inte bara varit bra. Nej. Jag fastnade för Dagens Nyheter som skrev. Jag tyckte de...
En två av fem va?
Två av Oj. Fem.
Modigt.
Men jag tror att det var någonting som att patén var ungefär samma nivå som man kan ta från ICA.
Det var riktigt dåligt.
Det var riktigt dåligt där. Men det var bättre. De var mer positiva. Svenskan var lite halvljumna också. Mm.
Kan det vara bra att få liksom en spark i baken då? Liksom så här, shit, nu får vi... Nu
lägga kan vi... manken till.
Ja. Mm.
När jag var där tyckte jag att det var bättre än vad de hade skrivit det. Jag var fullständigt nöjd. Har du varit där?
Ja, nej, men jag tyckte också att det var väldigt bra. Det var ju verkligen så här klassisk inkörningsspädbarnsproblematik. Att det tog lång tid att få maten och sånt. Men det var inte...
Köket gjorde sitt.
Exakt, ja, det var bra. Tycker ni väldigt liksom, trevlig lokal.
Tycker ni att är det bättre nu när baren har flyttat ut och istället så är det borden där baren var tidigare? Är
det... Ja, det var ju härligt att stå och ta en drink och se ut över Stockholm tidigare. Mm. Där friade jag till min fru. Men det är väl bättre, det är väl liksom mindre spring bland matgästerna, lite lugnare, lite mer koncentrerat.
Jag tycker också att det är väldigt trevligt med en lilla jazz.
Ja, verkligen. Mm.
Så vi har liksom hoppet kvar för Gondolen, absolut.
Ja, bara positivt att säga.
Mer än så, det kommer bli en institution.
Det tror jag också, de kan ju sin grej.
Verkligen, jag kör på några till här då, 2023. Seafood Gastro, det dök upp en... Ruta Baga ut och Seafood Gastro in. Alla kanske inte trodde att i dessa tider det skulle öppna en fine dining 2023. Men det gjorde det.
Men ja, lite grann så för är öppet. Men jag tycker trenden mer är på seafood. Du har ju öppnat Lennart och Brors.
Lennart och Fisk.
Eller Lennart och Brors Fisk. Ja. Och sen så också Rolfs Hav. Mm. Liksom fina restauranger allihopa. Mm.
Är det lite slumpen att det blev några fiskrestauranger? För det är ju fortfarande inte så många. Men, eller är det väldigt uttänkt liksom, att det fanns ett space för fisk, tror du? Liksom?
Jag tror att det kommer öka. Det finns ju liksom planer på att vi ska fördubbla vår produktion globalt av sjömat, den blå maten. När vi äter mer protein kan vi inte producera mer fläsk, nöt, fågel och alltihopa där. Utan det nya proteinet ska bland annat komma från havet.
Men hur gör man det hållbart då? Hur lirar det med att vi fiskar ut honom?
Jag kanske uttryckte mig lite, det ska komma från vattnet. Så det kommer att ske odlingar.
Ah, okay.
Det kommer inte att fiskas, utan det kommer odlas fisk. Ah, okay. Så att, du har helt rätt. Utfiskningen ska vi inte bidra till ännu mer. Men kanske odlingen.
För det känner jag är någonting som skulle behöva bli tydligare i Stockholm idag. Var man får sin fisk ifrån, hur man sourcar, vad man... serverar för någonting. Det saknar jag väldigt mycket. Det är många som serverar tonfisk eller hamachi, men de förklarar inte att det är från någon odling i Danmark, utan de säger bara att det kan jag sakna.
Ja.
Det ska vara tydligare vad det är för
Det känns som att man inte har liksom förstått referensramarna där och vad som är good och vad som är bad riktigt. Så jag håller med, det kanske liksom måste...
Det har kommit längre på kött, tycker du?
Ja, men det tycker jag ändå. Ja. Det pratar vi ändå om svenskt och små gårdar och små glada grisar, men inte på fisken.
Nej.
Det kan jag sakna.
Ja, jag håller med. Det tycker jag. Vi får föra det vidare.
Mer märkningar på fisk.
Precis.
Ett nyårslöfte kanske.
Nu ska vi se. Jag var på, vad var det, någon månad sedan på Botica, tror jag man uttalar det. Ny portugisisk krog. Ja,
så bra.
Visst är den?
Liksom chockerande bra. Jag hade inte så höga förväntningar liksom på den adressen.
Var ligger den?
Jakobstorg, stämmer det?
Ja, jag tror
att mitt emot Hamburg Börs.
Mm.
Inte Berns, utan Hamburg Börs. Jag tror det heter Jakobstorg. Mm. Och det ligger liksom precis mitt i stan och fortfarande helt isolerat. Så att jag var där och var totalt blown away. Bra jobbat, hörni.
Vad roligt, jag har inte hört om det. Botica.
Portugisiskt.
Mm. Modern, alltså känns lite så här, jag tycker det känns lite Rolls kök fast portugisiskt. Alltså så här, lokalen, eller alltså, jag vet inte om det ska någon, kanske fel referens, men modernt.
Ja, ja, men vi hade, det var, allting funkade lite sent på vinet ibland, men liksom som inkörningsgrej, precis som du sa för gondolen, det där kommer bli en toppenkrog.
Mm.
Det gäller bara att folk hittar dit. För det är inte något stråk där folk går.
Nej, det är ju liksom centralt men lite off.
Ja.
Jag tänker också på, nu när vi poddar här så är vi på Upplandsgatan och den här krogen som också är portugisisk som heter Acasa, heter det så?
Mm.
Har du varit där?
Nej, men jag har gått förbi flera gånger, det ser väldigt trevligt ut.
De hade ju lite otur, alltså de öppnade, det kom massa människor och alla var jätteglada. Och sen så tog det ju eld i vad heter det, ventilationen.
Ja.
Så var de tvungna att stänga ner 2-3 månader. Men nu är det öppet igen. Och nu är alla glada. Jag vet inte så mycket, jag vill jättegärna gå dit. Men det är också men portugisiskt, är det en trend? Eller vad?
Jag tror inte det är en dominerande trend. Men det finns ju absolut lite sådana exempel. Det finns en portugisisk vinbar i Gamla stan där vi har kontor som heter Cork. Som är väldigt bra och väldigt trevlig. Med lite mat och lite serveringar till också. Men i London så ser man ju till exempel Londres, som Nunes, vad heter han? Ja, den här kocken någonting Nunes har öppnat som en stor satsning på Charlotte Street som är väldigt bra. Och det dyker upp portugisiskt som om det vore det nya spanska på något sätt.
Det är väl också väldigt, portugisiskt vin är väl väldigt prisvärt?
Ja, verkligen.
Det känns ju som att
det är ett fyndhörn. Och kan man få, vad är det, Alvarinho eller Albarinho i Portugal? Det är någonstans vid gränsen det byter konsonant där. Men det är liksom ett säkert kort att gå på. Portugal, Albarinho.
2023, jag tänkte också prata om det här liksom, som jag tror vi har trendsnackat om tidigare. Liksom att krogen ska kännas lite som ett hem. Och då kommer ju utsökt att tänka på just ett hem. Som också då har utökat, jag vet inte om det är både köket, men framförallt finns det ju mer platser. Förut var det väldigt svårt att boka bord där. Ett hem får ju ändå kanske då, eller den hamnar ju på fine dining-sidan.
Oh ja.
Men du har ju liksom många andra, lite mindre krogar. Jag tänker på Ring Katarina, Bambi, Bar Montan, Triton. Lite så här mindre nischade krogar, vad tänker vi om det?
Jag har inte varit på ett hem på jättelänge, så jag tar inte det. Jag tycker inte det var så, ja, det skulle vara hemaktig miljö kanske, men den är ju så exklusiv där, så att, jag är inte hemma i de miljöerna i alla fall.
Jag är mest nyfiken, jag har inte heller varit där, men jag lyssnade på någon annan podd och då var de struck, eller nu verkar det väldigt härligt och...
Ja, men de är superduktiga. De vinner ju, de vann ju ett, vad var det? De vann ett av affärslunchenpriserna för bästa
jubileumspris eller vad
det heter, 40 år. Ja. Väldigt ärofullt alltihopa.
1300 kronor får man spara ihop för maten då.
Ja, det är så mycket kostar inte hemma hos mig. Helt enkelt. Men en av dem du tog upp, den där Bar Montan, den är väldigt hemmaaktig.
Mm.
Det är lite trångt, det är lite stökigt, det är lite... blandad mat, lite högt och lågt och skön stämning.
Slakthusområdet då som har blivit lite poppis 2023 får man
ja,
säga.
Ja, precis. Man kan ta en drink först på solen eller först på Barmontan. Det kan man välja själv. Mm. Gå däremellan. Och sen så ligger ju den här listening baren där också som heter...
Den peruanska cocktailen.
Hosoi. Hosoi, som ska vara en listening bar. Jag har inte upplevt den som en listening bar så mycket. Jag har upplevt den som en bar.
Du får förklara.
Vad är
en
listening?
Ja,
det vill listening bar, det är en trend från vad jag har förstått det, från Tokyo. Mm. Och då går man in på en bar. Det är mycket jazz. Man går in där, beställer ett glas vin eller vad man ska ha. Och sen så lyssnar man. Man pratar inte så mycket. Utan det är fokus. Nu ska vi lyssna på den här skivan från spår 1 till sista spåret. Håll käften. Och jag har förstått att de gör det ibland hos Hosoi. Men oftast är det liksom det är musik i bakgrunden och det är vanligt samtal. Som jag har förstått det. Men internationellt så finns det Spiritland till exempel i King's Cross i London. De kör hårt med. Här lyssnar man bara. Enorma högtalare. Liksom, förstärkare som är liksom prydnaden i rummet. Oh, ser vad dyrt det är.
Men generellt om man tänker på de andra som du nämnde på Söder, det känns som att det poppar upp sådana hela tiden på Söder. Kommer inte det bli mättat snart? Det känns som att det finns hur många som helst.
Vad tänker du på? Ja,
men
sen,
nej, sådana små
Ring Katarina,
ja. Ninja, Bar Europa, vad heter alla de här? Det är hur många som helst tycker jag.
Duvan.
Det känns som att det är... De skiljer sig på vissa sätt, men finns ju många likheter också som jag tänker att det...
Är det inte just nu att man går på säkra kort? Liksom man gör mellanrätter, man gör lite grann vad man vet säljer. Det Botica, det är lite mer att det sticker ut och jag tror att kanske 2024, om det blir, eller det blir ju, har jag redan sagt, ett bättre år. Man vågar satsa på lite mer spännande saker, tror jag. Mm. Det kommer bli mer upplevelser. Och mer nyheter i år.
Jag blev så glad. Jag håller med. Jag var så glad alltså när man gick på den här Triton då på Ringvägen. De hade ju liksom en lite så här vinylspelare. Och så hade de lite som du sa, listening bar då. Det är ingen listening bar för det är en mysig restaurang. Men det blir liksom lite fint att komma hem. Och så går de och sätter på, tar fram en vinylskiva och så sätter på.
Ja.
Det känns lite skönt det analoga. Vad ska vi säga mer då? 2023, om du skulle liksom sammanfatta Lennart. Någonting om 2023 liksom. Vad har du tagit med dig?
Det är rubriken Hur mår krog Stockholm som du skickade ut innan. Helt enkelt. Som jag skriver det så är staden nedbäddad i nostalgi tycker jag. Det är liksom, man vill ha det man är bekant med. Som vi sa, en bistro, vad skönt, jag vet vad jag får. Jag får en stekmenyt och pommes frites eller någonting liknande. Kollade på husmanskosten, restaurang Frejas meny, kan man gå in och äta ängamat. Sen kroppkakor, sedan avsluta med konjak i kokta päron. Det låter väl jätte liksom, traditionellt, jättenostalgi. Nyöppnade Rosa, lerpotasil, en variant med Janssons istället för krabba och just den här falukorvsmackan. Det är exempel från deras meny då. Så ett väldigt nostalgiskt, väldigt traditionellt. Det tycker jag har varit 2023. Med några undantag.
Men jag håller med dig, för när jag var på... Nu pratar jag igen om då, Triton, det låter som jag bara går dit. Och det gör jag inte såklart.
Inte det sämsta.
Men de hade någon... Det var då kyckling, inte så okonventionellt. Med brun sås och vindruvor. Och, alltså det var en flört till 90-talet. Det var någonting mer som osade 90-tal där liksom. Ja. Så att det är som du säger att det kanske kommer tillbaka liksom det gamla på, eller tänker du så?
Jag tror det, men det kommer tillbaka på ett nytt sätt. Ja. Till exempel de här kroppkakorna på Freja, de är inte fyllda med kött utan de är fyllda med en ost. Så det är lite grönare variant på det hela. Mm. Så att man gör om det fast man gör det liksom i tidens tecken, men det är liksom inspirationen kommer förifrån. Mm. Men ett annat som jag tycker är tydligt som jag inte kan undgå att titta efter när jag går ut och äter, det är den här, det jag kallar de-skilled kitchen. Det är så, under corona så var det 50 000 pers från restaurangnäringen som lämnade branschen. En del har kommit tillbaka men det är ju jättebrist på kockar. Mm. Och vad ska man göra om man inte har någon som kan laga mat i köket? Eller man kanske bara har ett fåtal. Man får förenkla menyn, man får göra det liksom så att alla kan klara det. på en restaurang vart jag serverar en halv krabba med sås. Jag tänkte, ja, hur mycket har de jobbat med det här i köket? Det var en bra sås, det var en bra krabba, det var inget fel på det, men liksom det var ju så väldigt enkelt, det hade jag kunnat lätt göra hemma. Och sådana exempel på de-skilled, liksom, mat som man kan snabbt montera och servera. Jag säger inte att det är fel, jag tycker att det är, krogarna måste göra för det, men det är någonting man kan hålla ögonen på, bara som en trend.
Hedda, du är ju fjärde generationens bryggmästare och du har hört det här 100 gånger förut, nu får du höra det 101:a gången. Första generationen bygger upp, andra förvaltar, tredje river ner. Vad gör fjärde generationen?
förändra skulle jag säga. Jag upplever att jag och mina kusiner och syskon är inne på en otrolig förändringsresa för Spendrups och med omaka visar vi på vad vi kan vara i nya generationen. Det tycker jag är väldigt kul, att försöka ändra det som har varit, samtidigt behålla det vi är duktiga på, men ta oss framåt.
Det låg ju nästan, om jag läst på rätt här, 5 år av planering innan du öppnade din restaurang Omaka. Nu i efterhand, vad var det svåraste med att starta en krog, tycker du?
Ja, det svåraste var att vi inte hade någon med oss som hade kunskap om restaurang. Det var väldigt dumt. Vi tog in konsulter som hjälpte oss med kök och restaurangen som sådan. Men när jag ser tillbaka så önskar jag verkligen att vi hade haft en köksmästare eller någon driftansvarig från start redan i projektet som hade varit med och satt alla detaljer. För det är mycket så här efteråt som vi hade velat göra annorlunda, framförallt i köket.
Men menar du då liksom utrymmesmässigt eller tekniskt? Eller vad,
ja, men både och. Vi köpte in en gigantisk maskin som jag har glömt namnet på. Men som man kan koka liksom 300 liter fond i typ. Som vi aldrig använt, som vi sen fick sälja ganska snart. Och små saker som rännor som sitter fel. Och alltså, små detaljer och stora detaljer som har blivit kostsamt efteråt. Och det är nog en läxa som vi har tagit till oss.
Hur vill du beskriva din krog för någon som inte har varit på Omaka?
Det vi fokuserar mest på är öl- och matmatchningar, såklart. Vi har ju vårt bryggeri och vår restaurang i samma lokal. Och det vi gör är att vi brygger ölen efter maten och gör maten efter ölen. Så att vi fokuserar otroligt mycket på kombinationerna mellan de två. Och det jag vill med Omaka är att inspirera andra restauranger och andra, alltså privatpersoner också, att våga kombinera öl med mat mycket mer än vad vi gör idag. För att idag är det, upplever jag fortfarande, att vinet får ta plats på avsmakningsmenyer eller i restauranger generellt, att man fokuserar mycket på de kombinationerna, men det är väldigt sällan man fokuserar på ölkombinationer med maten. Även på finrestauranger så är det, tar man in en väldigt bra ljuslager och sätter det till allting i princip. Det tycker jag är väldigt synd, för det gör ju att ölet kommer i skymundan. Man får aldrig den optimala ölupplevelsen till maten. Och det är det vi försöker skapa på Omaka. Eller det är det vi gör på Omaka.
Lena, vad tänker du om öl och vin och bubbel? Alltså dryckestrender, så här, vad har du spanat fram där?
Oj, jag är nog mest inne på... Jag tycker vi kan återknyta till att vi pratar om alkoholfritt. Är det okej?
Ja, absolut.
Jag kan först göra lite oförskämd promotion för en krog där jag var och käkade en meny. Och sen så tog jag, helt oväntat, så blev det så att jag tog den alkoholfria dryckespaketet. Det här var Celeste som ligger på Torkel Knutsson. Det ligger så väldigt fint mellan polisen och Maria Pool. Där uppe hade de en alkoholfri dryckespaket som var fantastiskt. Jag stod just och tänkte, var det en öl med där? Jag är inte helt säker faktiskt. Men det var liksom så att jag kände inte att jag saknade någonting. Utan det var fullgod matupplevelse såklart och en fullgod dryckesupplevelse utan en gnutt alkohol. Jag kunde
köra hem sen.
Ja, nu kör jag inte bil, men jag kunde bli körd hem och jag kunde vakna upp frisk och fräsch på morgonen dagen efter. Men det är en enorm förändring om man ser bland de yngre generationerna. CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har ju mätt det där. Och det är senare alkoholdebut och det är mindre alkohol. Så att på 20 år så har 75% av volymen i de målgrupperna, nian och tvåan i gymnasiet, försvunnit. Är inte det fantastiskt? 20 år, absolut en lång tid, men ändå en enorm förändring. Mm. Så att jag tror ju framtiden tillhör det alkoholfria eller det alkoholsvaga.
Mm. Och så länge de inte ersätter det med annat värre.
Nej, så där säger de allt, så säger alla alltid. Ja, de drogar ju så mycket då. Mm. Är inte säker på att det är så?
Nej, det sa väl du på trendspaningen också, att, det inte, att man inte såg tecken på att de faktiskt tog mer droger.
Det är, enligt undersökningar som är anonyma, så det finns ingen skäl liksom att måla upp sig bättre än på något annat sätt, så är det inte ökat droganvändning. Det vi ser, det är liksom att det är den lilla klicken som har blivit större, absolut. Det påverkar inte den stora statistiken liksom för folk i gemen. Mm. Men absolut, det finns en ökad illegal drogverksamhet, men det är fortfarande ganska litet.
Mm. Men vi fick inga svar där direkt, tycker jag, när det gäller öltrenden då. Men fortfarande så känns det ju tyvärr kanske lite, så är det ändå så att killarna tar öl, kvinnorna tar i lite större utsträckning. Det måste ju finnas statistik på det.
Det där skulle jag vilja säga tvärtom. Ja, det är en fördom. Det tycker jag verkligen inte längre. Om du tittar framförallt på Omaka och går in på AV-tid, då sitter det väldigt många tjejgäng där. Och de tar inte vin, trots att vi har en bra, fin vinlista och cocktails. Utan de sitter och dricker öl. Och jag har sagt det några gånger nu, men det var inte så länge sedan. I höstas var jag på en födelsedagsmiddag och kom till en restaurang där man har bokat ett stort bord. Och jag var sista av alla kom dit. Det var 12 tjejer som jag verkligen tyckte var så här kava tjejer. Alla satt med stor stark i handen och som första liksom, drink. Mm. Det gjorde mig väldigt glad. Och jag tycker att jag ser en förändring där. Det är inte så längre. Och på Omaka till exempel, där försöker vi också vända lite vad öl är. Det behöver inte vara den här stora starken som är maltig och bäsk, utan öl kan också vara fruktigt och syrligt och ha helt andra smaker som snarare drar mot vin eller ciderhållet. Och ju mer vi får in det till den breda massan, desto fler tror jag kommer välja öl. Mm. Men det, jag önskar att man skulle gå ifrån lite så här kategorierna, inte tänka så mycket på om det är vin, öl eller cider man ska dricka eller alkoholfritt, utan man tar det som är bäst för tillfället. Och apropå avsmakningsmenyer med dryckespaket, jag tycker att det är kul med de restauranger som har valt att ha både alkoholfritt och alkohol i samma paket.
Verkligen.
Där man verkligen får det som är mest optimalt för rätten i sig. Och då spelar det ingen roll, egentligen så spelar det ingen roll vilken dryck man dricker, bara den passar tillfället bäst, skulle jag säga.
Vem är det som är ansvarig för alla tjusiga, roliga namn på era ölsorter?
Ja du, det är tyvärr jag och bryggarna och restauranggänget, det är allihopa skulle jag säga. Det är, ibland har vi väldigt strukturerade namngenereringar för sånt som är lite mer fasta lanseringar. Mm. Och ibland så blir det väldigt krystat, snabbt påkommet namn.
Kallsup blir man ju jättesugen på.
Verkligen.
Vad tror du den smakar, Lena?
Ja, den skulle nog vara lite saltig skulle jag gissa.
Det stämmer.
Betong då? Vad tror du den smakar?
Sand. Den är lite strävare och torrare.
Ja, den är faktiskt ganska torr. Men kallsup, det är en av våra första öl. Den tog vi fram för att matchas med ostron. Mm. Så den är salt, den har sellerisalt i sig och sen är den syrlig från laktobakterier. Så den, du får liksom en känsla av syrligt, salt, urtigt tillsammans med ostronet. Det blir lite havigt.
Som sagt, jag var ju på Portal igår och då har de precis bytt meny. Men hur gör du på din krog när ni ska ta fram kanske en ny ölsort då? Sitter ni och pärar den, testar någon mat? Har ni liksom lite olika ölsorter som ni testar mot olika mat? Eller berätta gärna lite, hur funkar det?
Oftast gör vi det. Oftast så är en av kockarna med på våra bryggmöten där vi spånar fram nya brygder som vi ska göra. Och där kan vi få deras tankar om vad menyn ska komma och vara till våren eller vad vi kan tänka matchas med olika saker eller vad de saknar i hela öl-rangen. Men sen när vi faktiskt har gjort ett öl som vi tänker ska matchas till mat, då är det inte alltid så att den gör det. Så att ibland kan det vara något helt annat som funkar till den rätten eller till den ölen. Så varje gång vi tar fram nya rätter så tar vi fram eller häller vi upp flera olika öl och testar vilken som är bäst till.
Men vilken ölsort är det den som du skulle säga är mest populär? Är det så att det finns någon som alltid säljer mest? Liksom?
På Omake så går det mest ljuslager, faktiskt. Mm. Och det tror jag är för att man vill dricka de här andra lite fruktigare, mer komplexa ölen. Och sen vill man ha någonting emellan att liksom dra ner smakerna med. Mm. Eller lite mer törstsläckande. Men det går upp och ner där i perioder och säsonger.
Min son som är 19 nu och börjar liksom, han är väldigt så här, vi har provat vin, men han tycker om öl. Och då försöker vi liksom hitta rätt sort för honom då. Och han är liksom lite inne på det här med lite åt IPA-hållet. Det ska vara liksom lite fruktigt, det får inte vara för beskt. Och det ska liksom vara då liksom lättdrucket. Har du liksom ett tips? Vad skulle man välja då, tror du? Nybörjaröl.
Hos oss eller generellt?
Nej, men generellt. Eller hos er eller på Systembolaget. Eller vilken sort tror
han
du?
Han låter som en New England IPA-kille.
New England IPA. Mm.
New England IPA är något som har varit trendigt i ölsfären i 2-3 år. Det ska vara så hazy, alltså så grumligt som möjligt. Och så humla aromatiskt så att tungan krullar sig.
Oj.
Men sen är bäskan väldigt låg. Mm. Det har varit jättepopulärt nu. Det är superfruktigt.
Inte bäskan en av 2024 års kommande smaker?
Är det det?
Jag har med mig det som en av mina spaningar.
Vad roligt.
Så att du kanske hittar någon annan öl som kompletterar det, som är väldigt stark i bäskan.
Jag älskar bäska, jag tycker det är väldigt härligt. Det är verkligen en smaksak. De som inte tycker om öl säger oftast att det är bäskan de har svårt för.
Okej, okay. Det finns ju kaffe, det finns ju sallader, det finns ju mycket annat.
Ja, jag vet inte varför, men det är just i sån typ av dryck så känns det som att det är många som har svårt för.
A ship full of IPA då? Alltså du sa IPA var lite på nedåtgående, eller tolkar du så?
Nej, snarare att det inte är så hypat längre, att det är så här, det här som är trendigt. Jag skulle snarare säga att det har blivit en bredare öl, att det är det många dricker. Exakt, att man kanske köper en IPA och 10 lager när man är på Systembolaget. Om man är intresserad då, såklart.
Nu försöker jag stjäla en massa information av dig här. Vi ska ha så här lite pizzakväll imorgon. Lite så här fin pizza, kanske blir lite napolitanskt. Vilken öl är liksom är universum där för pizza, tror du då? Vad väljer man då om du skulle få matcha någonting? Det blir nog liksom någon sorts skinkbas i dem. Liksom.
Ja, det beror väldigt mycket på om man har någon liten hetta. Eller vad.
Ja, det tror jag inte. Utan mer så här prosciutto snällt liksom med mozzarella.
Ja, men då skulle jag nog ta en pilsner med inte allt för hög bäska. Tycker jag är gott till.
Vi provar det.
Tystnad, tagning!
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket, där satt den.
Jag läste någonting om RTD, alltså en förkortning på Ready to Drink.
Just det.
Lennart, du som har koll på allting. De säger att det här, nu är vi tillbaka till ungdomarna då, liksom att det är en stor trend just med de här ready to drink dryckerna. Alkoholäsk, energidryck, proteindryck, gainer, juice, smoothie. Är det någonting som du har funderat på?
Det kommer absolut mycket ready to drink blandningar. Det kommer färdiga cocktails liksom, där man inte behöver köpa ha kvar en halv flaska i spritskåpet som aldrig går åt. Utan att man får precis det man vill ha för tillfället. Det är väl praktiskt. Det är liksom som ett slags färdig mat som man tar hem fast i dryckesform. Så det tror jag kommer komma. Och du gick in på många olika kategorier där. Liksom bara ett med smak och ett med praktiskt. Överlag så ser vi, om man gör en jämförelse med matlagning. Tiden vi lägger på att laga mat i hemmet går långsamt men stadigt neråt. Det är ungefär en halv minut per år eller en minut per år eller någonting sådär. Det är mindre och mindre hela tiden. Och kanske vill man ha även lite enklare för att mixa en mojito. Man kan bara tappa den ur en bag-in-box. Perfekt.
Men är det inte så också? Jag tänker att den här färdiga maten som på ICA eller Coop, den blir ju faktiskt lite bättre för varje år.
Eller hur?
Ja.
Ja. Jag tror att idén på vad som är matlagning kommer förändras. Tidigare har det varit så att skala potatis, koka potatis, mosa den, göra mos. Då har man lagat mat. Blanda mos och vatten, eller pulver och vatten, lagat mat. Så kommer det liksom vara att vi kräver mer och mer hjälp av industrin. Och att de kommer göra det bättre. Alla vill, eller alla, många vill laga mat, men få vill skala en potatis.
Är det så alltså? Det känns så tragiskt. Jag tycker att det borde gå åt andra hållet. Folk blir mer medvetna.
Och hur långt bak ska vi gå då? Ska
man vill ha färre tillsatser.
Ska du väva din egen skjorta? Eller?
Nej, absolut. Det kan jag hålla med om. Men just maten känns som att i alla fall i min generation kommer bli, eller jag hoppas och tror att den kommer bli viktigare. Att man vill ha färre tillsatser. Man vill ha renare. Man vill ha mer
helt
näring.
Med dig på det.
Hela tarmflora grejen som har blommat upp känns som att det kommer tala för att man väljer bort färdig mat.
Jag tror du har fel och du har rätt. Ja. Liksom att absolut, vi kommer vilja ha mer bättre mat. Men vi vill ha enklare mat samtidigt. Så jag tror att några som... Jag är jätteförvånad att det inte finns fler matkassar ute i butikerna. Det finns absolut på en del Ica och en del andra butiker också. Men Urban Deli är fantastiska på att liksom ha det hela tiden. Ha det liksom bra exponerat. Och där tycker du att det... Den maten, har du någonting mot den?
Nej, det är en annan grej. Men där är ju någon, det är ju ändå hemlagat.
Kocklagat,
exakt.
Men vad heter det? Sturehof också. De har ju byggt en enorm vägg, kylvägg. Har ni sett den?
Nej.
Det är liksom som en installation. Bara skåplucka på skåplucka till ett stort kylutrymme.
Ja, men sånt kan jag tänka mig ökar mer. Där det är äkta mat som ändå är färsk. Men...
Precis.
Men färdigförpackat som kan hålla i några veckor. Det känns som att det borde vara.
Fast till exempel Go från Lantmännen. Den innehåller inga konserveringsmedel. Utan den har en lång hållbarhet för att den är, vad heter det, autoklaverad. Som heter. Den är packad under hetta och vakuum.
Hur mycket näring är kvar då?
Mycket.
Är det?
Kolla, testa. Ja. Testa.
Ja. Jag
tror att du är helt rätt på liksom, tillsatser. Dåliga råvaror och sånt där kommer vi mer och mer ifrågasätta när vi vill ha hjälpen. Jag är alltid så imponerad över Marks & Spencers i London. De har förstått att vi vill inte hacka lök. Löken finns hackad. Vi vill inte köpa 750 gram blekselleri. Vad ska jag göra med 750 gram selleri? Det går inte att göra av med. Utan de säljer i 200 gram färdigskuret.
Men jag kommer ihåg, alltså det, jag vet inte hur länge sedan det var, kanske 15 år sedan. Den första gången jag såg en påse med hackad sallad eller färdigförpackad sallad.
Ja.
Och jag tyckte det var så konstigt. Jag tyckte, varför? Det här är så larvigt liksom. Det är bara att skära sallad. Idag
finns det ju knappt ohackad sallad.
Precis. Okej, man kan köpa någon isbergssallad, men det är ändå ganska liksom accepterat, rucola liksom, du tar färdig.
Men jag ska säga det, på min gata i stan, det vill säga på Kungsholmsgatan, där ligger ett litet Coop. Och de har, jag tror att det är ett experiment. De har massvis med mer saker som är hackade än bara sallad. Så att igår köpte jag färdiga liksom ananasbitar. Inte konserverat utan färskt.
Ja.
Liksom, inget skal, ingen stock, ingenting sånt. Bara direkt att sätta sig och äta. Och de har grönsaker, de har frukter, de har så mycket saker som är i och för sig ganska dyrt. Men det kanske kommer ner i pris när de får upp lite volymer. Men som är precis inne på det här spåret.
Det blir lite sånt som levereras till restauranger idag.
Ja. Restaurangerna får ta mer och mer. Vad jag har hört med de kockar är liksom, preppen. Den hamnar inte på krogen utan den hamnar hos grossisten.
Ja.
Spännande. När man flyger så är man ju ganska van numera att du får en billig basbiljett och sen så kommer det massa tillägg.
Just det.
Vill du ha
unbundling.
Precis. Och det spanas ju lite om det skulle kunna bli så på krogen också, till exempel att man tänker sig att ett bra bord blir lite dyrare då än ett bord med lite sämre placering. Är det någonting som ni tror man kommer kunna se i Sverige?
Det där med att betala för ett bord har jag inte sett i Sverige, men det finns ju exempel på det i USA.
Mm.
Där man får gå in och säga att det där bordet vill jag ha och det kostar sig så många hundra extra.
Mm.
Annars får man bordet i toan. Men det finns ju, det har jag märkt under den här senaste tuffa året, att allt fler krogar tar betalt för brödkorgen. Det finns en krogkedja som inte behöver nämna det, som målar upp det och sen kommer det liksom vårt knäckebröd, vårt vispade smör, vårt fina bröd. 35 spänn. Det finns ett begrepp på det, liksom att till och med McDonald's har börjat ta betalt för ketchup-kuvertet. Det är som några cent extra i USA, liksom. Det som man tidigare bara bjöd på. Allt försöker man få intäkter på. Så att det är, men jag tycker det liksom är rätt, betala för det du konsumerar. Det är väl ingen fel i det.
Lägga till extra pengar för extra lyxiga tillbehör. Bör det också bli vanligt? Eller det gör vi väl redan?
Jag ser på flera krogar att det finns, ska du inte ha en liten extra tomatbakelse eller tomattart eller någonting sånt där för att jag lyfter det hela? Eller är det så att till din biff med bea vill du ha pommes frites? Okej, 50 lapp till.
Precis. Det är också många som lägger på en liten kaviarklick eller att man kan få någonting sådär superlyxigt om man vill uppa med tryffel eller
något. Ja, absolut.
Tycker jag att man ser.
Det fanns på Phoenix, Rich Phoenix meny, det fanns det, man kunde få en korv, men man kunde få, för den kostar 90 spänn eller någonting sånt där, men man kunde få den med kaviar också för 800. Så att det fanns en lyxvariant om man ville.
Någonting som jag funderar mycket på, det är då mellanrätterna, är de här för att stanna permanent, vad säger ni?
Jag tror att vi kommer se dem hela tiden medan det är dåliga tider, för det är liksom ett sätt att hantera prisnivån på krogar. Istället för att gå ut och säga att du ska betala 350 spänn för en varmrätt, vilket man kanske borde behöva göra för både inköpen, hyran, personalkostnader, alltihopa. Så säger man, du kan få en mellanrätt för 150, men du behöver tre. Så man är uppe på samma eller högre belopp egentligen, liksom ett sätt att mildra kostnaden. Och kanske, som jag brukar säga, ge gästen kontroll. Hur mycket vill jag spendera? Jag vill bara köpa en rätt, kanske vill bara köpa två rätter. Jag kan själv styra hur mycket det kostar på ett annat sätt. Så att jag tror att det där kommer fortsätta. Och det har varit så mycket diskussioner om det. Är vi inte färdiga med mellanrätter? Nej, det är vi inte. Men vi kan göra dem bättre. Vi kan göra dem godare.
Mm. Omaka mellanrätter, eller hur?
Vi kör mellanrätter. Ja, absolut. Men vi har en ny barkoncept där vi har lite enklare mat för att göra lite mer tillgängligt och komma till oss. Och där har vi en lite större rätt också. Det tror jag kommer komma med att på de här mellanrättsställena så kan man också ha en lite större pastarätt eller en lite större någonting som att man kan gå in och äta en rätt och fortfarande bli mätt.
Är det en rätt för en portion eller är det för flera portioner, tänker du? Den där större, är den för en eller två?
Nej, en. Ja, och flera, en sån här sharing-rätt, absolut. Ja. Det tycker jag själv är väldigt trevligt.
Eller hur?
Men jag tycker att det ändå kommer lite med att man kan få en större rätt så att man kan äta en rätt och sen bli
klara sig, på det. Jag tycker det är en av mina favoritkrogar. Jag pratar bara det som ligger i mitt närområde, där jag bor. Det är restaurang Agnes på Norra Agnegatan. Ja.
Det gjorde du förra gången också, tror jag.
Agnes. Ja. Vi har ett avtal.
Du är bias.
Ja, bias, verkligen. Men de har ju bara smårätter, eller rättare sagt mellanrätter, och familyrätter. Du kan få in spädgris som du kan vara 2-3 pers på, eller en klubbstek. Nu kan jag rikta mig till dem. Varför har ni inte en större fiskrätt som man kan dela på? Någonting för 2024? Vad säger du, Emily?
Det hade vi förut, en stor piggvar som man kunde dela. Det är så trevligt.
Så det kan man ju liksom inte göra hemma på samma sätt. Eller kan, men det är svårt att göra hemma.
Och det jag tycker är trevligt med det också, för att mellanrätter kan ibland bli, ofta är tanken att man ska dela på dem. Men de är kanske för små för att dela, eller så blir, vissa blir väldigt stressade av att hur mycket kan jag ta, hur mycket vill de andra ha, och så blir det så här.
Och så vågar ingen ta någonting.
Nej, så blir det jättejobbigt. Och där tycker jag att de här sharing-rätterna är väldigt trevliga, för där behöver man inte tänka på det på samma sätt, utan då är det gjort för att delas på flera.
Jag tycker det är en upplevelse att få fram en stor karott med pasta liksom för bordet som alla kan ta. Det är liksom en härlig restaurangupplevelse.
Jag fångade upp i researchen här, från laget till jaget. Är det så att vi liksom tänker att vi inte blir så himla laget fokuserade utan är lite mer egocentriska?
Det där är jag skyldig till, och det är någonting jag har fångat upp ifrån ungdomsbarometern som har visat att de kanske mer woke liksom, värdena har gått ner bland unga. Man är mindre utsträckning nu mera feminist, man är mindre utsträckning nu antirasist, man är mindre utsträckning nu miljömedveten. Man har tagit det, det har sjunkit de senaste 2 åren, vilket är väldigt förvånande. Men jag tolkar det liksom att vi har inte råd med så mycket etik egentligen. Vi måste tänka på oss själva och vårt eget, och tyvärr under de här tuffa tiderna så kommer samhället och hela världen hållbarhet i en lägre prioritering än annars. Så jag hoppas att 2024, som nu ska bli bättre, också kommer involvera liksom högre miljömedvetenhet.
Har man sett samma trend även historiskt under sämre tider?
Ja, ja, men så är det liksom, att man blir mer fokuserad på sig själv. The me mentality är rubriken vi har satt på. Mm. Jag.
Det låter lite dystert, men
ja, tillfälligt dystert.
Ja, tillfälligt. Har vi råd att gå på krogen 2024 då?
Ja, jag tror att det absolut, de bra krögarna anpassar sig efter sina gäster. Det måste väl ni också göra. Liksom. Mm. Ni måste hitta den där falukorvsmackan som man kan göra på bra råvaror, ganska lagom mycket skills i köket, som fortfarande är någonting bättre än vad gäster kan knoppa ihop hemma. En upplevelse, men till ett lägre pris. Så att falukorvsmackan tycker jag är ett perfekt inledning på året.
Det var väl Ebba som började, hon började inte med falukorvsmackan, men hon började med falukorven då. Eller var du först? Eller?
Nej, det var hon som hade falukorven.
Var ligger den här Rosa?
Den ligger på Brangatan.
Man måste gå dit, det lät lite trum.
Äta falukorvsmacka. Ja.
Flexitarian, det pratade ju du om redan 2020, men det känns som att det är ännu mer aktuellt idag. Har jag rätt?
Ja, fast samtidigt så är det ju så. Så här, ja, vegetarian får det ju tuffare. Under förra året, under de senaste 2 åren så har konsumtionen av kött ökat per capita i Sverige, vilket jag har varit jätteförvånad över. Jag trodde vi absolut var på liksom ett plan neråt där, men när det varit dåliga tider, då vill man ha sig en köttbit i alla fall. Vad vi har sett i våra mätningar så blir det inte fler vegetarianer och inte fler veganer. Men det blir fler, som du säger, flexitarianer.
Är man mer medveten om vilket kött man äter då? Eller är det
det har jag inga siffror på, men jag kan tänka mig det. Mm. Jag tror att under dåliga tider så tar man nog lite grann vad man har råd med. Mm. Vi ökar ju volymen mat vi köper, vi blir fler i landet, men det vi betalar för det går neråt. Så vi köper mer egna märkesvaror, vi köper mer kampanjvaror. Jag vet att Scan har sålt, om det är dåligt eller det är inte dåligt, men det är i alla fall liksom en signal. De har sålt mindre nöt och mer fläsk. För det är billigare.
Jag vet inte om det är någon trend, men jag var lite nyfiken på det här. Svenska brasserier hamnar ju snart på börsen.
Ja.
Då pratar vi Sturehof, Rich, Teatergrillen, Brillo, vad är det mer, Ulriksdals värdshus, Lusett. Stefan Persson går in. Är det någon trend eller är det ett sätt i tuffa tider att finansiera? Eller vad, har du någon tanke där?
De är ju på gång ännu mer än vad du nämnde där. Gondolen, va?
Just det.
Och nu, de har tagit över The Hills, nu tar de över hela Söder snart också. Mm. Och de ska öppna Café Klotet, som ska bli spännande att se vad det är. Och så någonting som heter Tobak också, som ligger mitt emot The Hills.
Det låter lite kontroversiellt.
Ja, det är fast en gammal tobak.
Det är en gammal tobaksaffär, men de kommer inte ha, jag trodde att de skulle ha rökning där, men det hade de inte. en röktillåten krog, men det kommer de inte ha, utan det kommer bli en restaurang. Men vad var frågan?
Alltså, frågan var om varför gör man varför vill man in på börsen? Det kanske är utanför dina kunskapsområden. Jag tänker om det var någon trend.
För att få finansiering.
Och få kunna skala upp.
Yes, det kommer ju öppna betydligt fler restauranger. Jag vet att de har, vad jag vet, nu kanske jag blandar ihop, jag tycker det är så rörigt mellan de olika grupperna. Men det är liksom, i Söderhallarna så kommer det öppna stora krogar. Och jag tror, rätta mig om jag är fel PG, men att de har bokat en stor yta där. Och vad kommer hända med Slussen? Det kommer inte öppna för 2025, så att nu är vi lite längre fram. Men där kommer det bli ett krogstråk. Fokuset i Stockholm tror jag kommer flytta sig åtminstone delvis från Stureplan till Slussplan.
Är det så?
Så är det. Mm. 2025.
Vad hände med Brunkebergstorg där? Det var ju liksom för några år sedan. Det är fortfarande tak och det har liksom, det är ändå en ganska stor satsning där kring gallerian. Och runt omkring. Hur
men Malmskillnadsgatan har ju blivit väldigt bra, tycker jag.
Alltid. Massa nya krogar där.
Ja, nya men...
Eller halvnya.
Halvnya. Jacqueline's jättebra, vad heter det? Scanwich som ligger där, va?
Spesso.
Spesso, superbra. Även fast Desiree Jax har lämnat dem.
Oh. Har hon gjort det?
Ja, hon var till årets kock som fokuserade på det.
Hamnar hon på en ny krog? Eller
vid, nej, jag tror att hon kommer... Vad jag förstår så kommer hon satsa på alla de projekt som man får i knät under det här året. Det är ju bara ett år. Mm. Så det gäller verkligen att göra det mesta av det. Så det tror jag inte någon var... Jag är chockad över på något sätt.
Hon får ju mycket möjligheter under året också. Så hon kommer liksom.
Hur mycket kan man säga ja till? Liksom?
Mm. Men jag trodde det skulle vara mer rörelse kring Brunkberg Store. Det känns inte som att jag var...
Det var tak liksom och sen så föll det lite. Eller liksom sen hände inte så mycket. Eller, jag vet inte.
Att det skulle bli mer en hub. Mm.
Hobo har jag uppgraderat sitt kök. Jag har ännu inte varit där och provat det. Så jag ska inte uttala mig allt för kategoriskt. Men de har ju satsat på ett bättre och mer... uppgraderat kök med lite halv och helkända kockar. Men absolut, det ligger den där karaokebaren där också nu. Mm-hmm. Så att det håller på. Jag är där och äter lunch en gång i månaden på At Six. Det är ju superbra kök, verkligen säkert, spännande, nytt hela tiden. Testade jag sig ravioli.
Okay.
Ankravioli. Det är ett säkert kort.
Det tar vi med oss. Vi börjar närma oss slutet här. Jag gör några liksom lite olika nedslag här. Det kan bli lite rörigt så ni får hänga på här då. Här är en ny dryckesexpert här. Nadja Karlsson. Är det någon kontroversiell? Känner ni till Nadja Karlsson?
Nej.
Pass.
Pass där. Englands comeback. Vad var du inne på det redan tidigare, Lennart?
Ja, jag tror ju liksom att tidigare har varit så att vi har varit så... fokuserade på USA. Liksom. Mm. Även om det har varit så att det som först händer i västkusten, sen händer i New York, sen händer i London, sen händer det här. Nu börjar man undra, vad fan är det för konstigt land där i USA egentligen? De bråkar och de har otroligt konstiga politiska åsikter. Mm. Vi behöver inte gå in på vem. Men jag undrar om inte fokuset kommer liksom bli mer på Europa och Asien framåt. Mm. Jag har varit superglad över en artikel jag hittade som var liksom Londons 25 Movers and Shakers. Som liksom var sa att Brexit är absolut ett stort misstag, men låt oss inte stoppas av det. Utan det var regissörer, kockar, skribenter, advokater med mera som porträtterade sig där. Som liksom förändrade London till det bättre här och nu. Och jag bokade direkt en biljett till London. Mm. Åker om 3 veckor. Snart dags.
Det stod någonting också om deras, jag tror att champagne, det heter inte champagne när det kommer från Storbritannien såklart, men snarlik att de har liksom kommit i kapp, men är det någonting, har du provat?
Jag har provat
bubbel
det.
Från Storbritannien.
Jag tycker att det finns vissa som är väldigt bra. Faktiskt.
Det är väldigt kalkrikt jord där, ungefär som i champagne förstås, i södra England.
Ja, det ska ju vara lätt tänkte jag säga, men det ska ju vara möjligt att göra liknande.
Ja, jag återkommer med en rapport i februari.
Spännande. Du får en lättare fråga här om.
Vem av oss?
Det blir Hedda här. En öl som består till viss del av tång. Är det någonting du har experimenterat med?
Ja, jag gjorde faktiskt öl med, jag säger alltid fel, Aira. med kombu, alltså tång. Det var väldigt lyckat. Att få in umamin i öl är väldigt kul kombination. Det finns ju inte i öl i vanliga fall. Mm. Det var bra. Så tång är absolut någonting jag... Och hållbart. Mm.
Ja.
Sista säget här om just bubbel, eller om drycker. Vi älskar bubbel och vågen av muserande vin kommer inte att stanna av. Säger du ja till det, Lennart? Eller?
2022 vet jag i alla fall var liksom rekordåret för champagne någonsin i export. Liksom att de har aldrig skickat så mycket champagne därifrån som då, under de här ekonomiska tiderna. 2023 har jag förstått att de införde liksom en nivå för att, ja, ungefär som oljeländerna, för att minska tillgången, för att hålla upp priserna. Är det någonting du känner till?
Jag har hört att det går väldigt mycket champagne fortfarande. Yeah.
Men man får lite bubbel hos er om man är snäll. Liksom.
Ja, självklart. Vi har alltid bra dryck.
Uh-huh. Men sagt, så det är väl liksom som man säger, liksom, i dåliga tider behöver jag champagne, i goda tider förtjänar jag champagne.
Ja.
Det är alltid läge för lite bubbel.
Mm. Sen har jag en ny rubrik här då. Konsumenten törstar efter kunskap och producenterna lyssnar. Vad vill jag säga med det? Någonting som jag tycker är väldigt intressant, det är ju att för första gången nu så har vi fått en innehållsförteckning på, jag mejlade faktiskt Systembolaget, och tydligen är det så att viner som då tas in efter december 2023, de har den här innehållsförteckningen, men om de har redan plockat in det tidigare så behöver de inte skriva ut den på hemsidan.
Mm.
Så att det kommer väl rulla in liksom, om man är, precis som du säger, att om man vill veta vilka tillsatsämnen och allting som finns. Liksom. Mm. Är det någonting som det måste ju påverka er också, för nu måste ni liksom varudeklarera tydligt.
Vi har alltid gjort det just för att vara transparenta, men jag ser väldigt positivt på det. För att det gör ju att man se vilka producenter som har tillsatser och sockrar upp grejer i onödan. Så det tycker jag är väldigt positivt. Vad var jag skulle säga? Jag tappar tråden.
Ja, men jag tänker mer så här. Alltså, egentligen var det så här, konsumenten törstar efter kunskap. Är det så att är det en trend vi ser att man är nyfiken? Eller så har det ju varit under många år. Man vill veta liksom vilka e-ämnen, vilka tillsatser, precis som du var inne på tidigare. Är det någonting som fortsätter?
Det är inte bara en trend, det är en megatrend. Liksom, att vi vill bli mer upplysta om vad... Vi blir mer och mer medvetna om vad maten gör med oss.
Mm.
Inte bara att vi blir mätta, utan vad det får oss humörmässigt och prestationsmässigt att fungera. Så jag tror att absolut, det där är bara... Har vi, jag ska inte säga att det är början på det, men vi kanske är i mitten.
Ja, när det kommer till alkohol just, så tycker jag att det har bara slackat efter. Alltså, bara för att man dricker alkohol som i sig inte är bra för kroppen, så behöver du inte också få i dig massa miljögifter och andra tillsatser. Där har vi inte haft kravet tidigare som på andra livsmedel, men det känns ju som att det bara är självklart, skulle jag säga.
Och jag har märkt att någon gång så tog jag ett dryckespaket med naturviner. Och det kan ju vara någon placeboeffekt, men i alla fall jag kände dagen efter att det kändes mycket bättre. Sen om det var liksom, det kan ju vara andra faktorer, men det kändes som att när det fanns mindre tillsatser så mådde man lite bättre.
Mm.
Eller också var det att du inte gillar och drack mindre. Vad är det här?
Det var faktiskt jättegott.
Så det var det?
Ja, det var det.
Jag är skeptisk.
Du är skeptisk?
Jag är skeptisk.
Det här med naturvin är en lite rolig debatt, för att det är väldigt många viner som är naturviner fast de smakar rent.
Mm. Fast de smakar bra.
Fast de smakar bra, exakt. Det här med att de ska smaka laggård och det är inte, det tror jag bara är en trend. När folk börjar fatta att naturvin faktiskt kan vara lika rent som annat. Där.
Jag tog en grupp, det här var för 10 år sedan, eller jag kommer inte ihåg vad det var, 15 år sedan. Jag tog en grupp med folk till en naturvinsbana i London innan det var stort här i Sverige. En gäst kom fram till mig och sa, driver du med oss? Ska vi dricka den här skiten? Och liksom, det var väldigt mycket naturvin just den gången. Men ja, det är en trend. Jag vill ju kolla på det.
Tre punkter här som jag försöker slå ihop till en då. Då säger jag så här,
Tre frågor igen.
Plant forward middag. Konsumenterna är allt mer intresserade av växtbaserade alternativ. Och så gamla spannmål, quinoa och så vidare. Och insekter har vi ju pratat om i många år. Liksom, vad säger vi om det här, de tre spåren?
Plantbaserat skulle jag svara på. Svara att trenden går mer och mer mot att ta fram plantbaserad mat, men att mindre och mindre presentera det som det. Till exempel, nu ska vi se här, den här vegetariska som var tidigt ute, det var inte Omf, utan det var den här, ja, det var en vegetarisk. De har nu mer sagt att det här är en jättebra protein, så är det naturligtvis märkt att det inte är kött och sådana saker. Mm. Men man pratar inte om det som vegetariskt eller växtbaserat. För det är någon form av stigma med det, att det inte är liksom helt okej. Okay. I alla fall inte att liksom profilera sig med. Den andra frågan var ancient grains. Och där tror jag att vi kommer absolut att utöka vad vi äter så att det blir betydligt bredare. Om jag har rätt på mina siffror så 75% av alla spannmål vi äter är majs, vete och ris. 75% av grödorna är de tre. Och vi behöver äta bredare och vi behöver äta saker som tål vår klimatförbättring mera. Och det tredje var insekter och där är svaret nej.
Jag kan skriva under på det. Vi pratade om det här att go safe på krogen och jag var i Rom med barnen för inte så länge sedan och det är ju väldigt easy peasy liksom att käka pasta och pizza och det är ju väldigt gott också. Franskt har du varit inne på, men liksom om vi ska runda ihop allting nu 2024, vad
kommer?
Är vi liksom kvar i, om vi säger så här, om vi tar det kort då 2023, då var det mycket franskt har vi ju sagt. Asiatiskt pratade ju varmt om 2020 och det asiatiska är väl här för att stanna forever, känns det som, definitivt.
Absolut, och det kommer också öka. Nu går vi över ungefär som Ingvar Storm brukar säga. Men om framtiden då?
Ja, precis.
Spanarna. Jag skulle säga att det kommer fortsatt vara franskt, men det kommer komma en ny, liksom, det kommer skala av sig det där gamla franska. Det kommer komma en ny fransk våg. Lite mer oväntade rätter. Istället för ostron och pommes frites så kanske lite mer brandad, F-majonnäs eller, nu ska jag uttala det på franska, chou farid. Det var inte bra. ett fyllt kolknyte och patéen krutt, inbakad patéen. Liksom mer klassiska.
Bonnigt franskt.
Bonnigt, precis. Liksom, fast förfinat. Man plockar upp de idéerna och gör dem till, för att det ska vara något nytt. Man får inte glömma att restaurangbranschen är liksom en populärkultur, att det är populärkultur. Det måste hela tiden förnya sig. Mm. Även om det är det klassiska så ska det klassiska komma på något nytt sätt. Mm. Så att det nya franska, den franska trenden ligger bouillons. Det tycker jag har sett mycket både i Frankrike och när det kommer till Köpenhamn. De här stora matshallarna där man kan få ganska billig mat. I Köpenhamn börjar förrätterna på 19 kronor och en liter husets vin kostar runt 200. En liter vin för 200. Oj, danska förvisso, men ändå. Och i London finns det exempel på det. Så varför inte en bouillon i Stockholm?
Hur får de ihop det ekonomiskt nu?
Jag vet inte. Nej. De gör det effektivt. Det är en liksom effektiv men brysk service. Varsågod. Här har du.
Men där var ju Sian lite tidigare. Han hade ju buljong i mitt hus. Tänkte jag så här, på A-house.
Ja, just det.
2000.
Ramen. Kör va? Eller vad?
Ja, men det var också bara buljong. Alltså ren buljong. Okay, också. Ja. Där han tog... Jag tror han tog liksom rester, tänkte jag säga. Men det är borthacket från restaurangerna. Putset. Putset, exakt. Och kokade ihop. Han kanske var lite för tidig. Han var för tidig, men jag tycker att det är väldigt, väldigt bra idé. Mm.
Så att jag tror på den nya franska. Det kommer komma liksom nya rätter som vi uppenbarligen inte kan uttala. Mm. På det sättet. Och det kommer komma mycket kinesiskt. Liksom när Kina är och härjar över världen. Och behöver de lite positiva vibar också. Och vi vet redan nu att de bjuder in mycket kockar på besök till Kina. De jobbar diplomatiskt med det här. På samma sätt som till exempel Thailand har gjort. Thailand har skickat, de har medel för att stärka thailändska krogar över hela världen. Inte alla, men utvalda. Och det tror jag Kina kommer fortsätta med också för att vi ska känna oss mer bekväma med dem som nation. Det behöver inte vara enbart negativt. Det kan vara mycket bra med det också, mycket spännande mat. Liksom Kina, att prata om kinesisk mat är ju som att prata om europeisk mat. Liksom.
Äntligen går ifrån att prata om asiatisk mat.
Ja,
jag tycker det är så svårt när man säger att jag vill ha asiatisk.
Så Erik Videgård, vad kan du göra av det här? Den nya kinesiska trenden. Kan du hitta någon obskyr liten ort att gräva ner dig i? Vi väntar med spänning.
Han är duktig. Vad säger du, Hedda? Tänker du så här 2024, nu ändrar vi menyn? Eller sker det liksom... allt eftersom eller vad?
Nej, men det sker allt eftersom. Vi ändrar väldigt sällan eller nästan aldrig allting. på en och samma gång. Och menyn överlämnar jag till kockarna, det är de som är bäst på det. Ja.
Men hur beskriver du maten på Omaka? Liksom? Alltså vilken typ av... Är det franskt inspirerat eller vilka länder?
Nej, men alltså vår filosofi när det kommer till ölen är smak före stil. Vi fokuserar inte så mycket på ölstil utan vi fokuserar mer på smaken som vi får fram i ölet. Och jag skulle säga att menyn och maten är lite liknande. Det är mycket skandinaviska smaker, men det är också influenser från hela världen. Och inte låsa in sig i några ramar egentligen utan mer fokusera på smaken.
Mm. Sista frågan här då, om ni inte kommer på något mer som ni vill prata om. Vilka är era favoritkrogar just nu då?
Förutom Agnes. Som måste nämnas. Nej, har du någon att börja med?
Det behöver inte vara en favoritkrog, det kan ju också vara en krog som ni tycker är spännande av någon anledning. Det behöver inte nämligen vara en favoritkrog.
Jag tycker att Rolf... Oj,
nej.
Rolfs hav är väldigt spännande. Att de har gjort någonting av väldigt svåra förutsättningar. De har ju ingen, vad jag har förstått, ingen köksfläkt där. Mm. Så de får inte tillaga maten på det sättet som de skulle vilja göra. Men då har de liksom preppen i Rolfs kök. Så fixar de soppa och så fixar de skaldjur där. Och det är en otroligt schysst barrestaurang skulle jag säga. Lång, smal, omöjlig, härlig... Mm.
Väldigt bra stämning tycker jag.
Ja, precis. Speciellt när Johan Jureskog står i sydväster och basar över allihopa. Mm.
Men det är lite som Lennart, heter det Lennart Bror och Fisk? Eller vad
Lennart och Bror och Fisk.
Lennart och Bror och Fisk. Där är det också så här skön stämning och ambiens är bra.
Men åtminstone för mig så har de liksom ingen fixstjärna. De har liksom ingen kändis som kan fronta dem.
De har ingen Johan.
De har ingen Johan. Kanske kan bli, men Johan är ändå Johan. Mm.
Mm. Vad vill du tillägga, Hedda? Krogar?
Det finns så himla många bra, men jag tänkte spontant på Dashi som ligger borta vid oss. Dels för att Harry och Nathan som har är otroligt härliga personer och lokalen är jättemysig och det är en liten gömd pärla tycker jag.
Får du berätta, vad är det för mat man får där?
Japanskt, främst sushi, sashimi. Mm. Men de jobbar väldigt mycket med många olika fiskar och försöker ta in lite japanska rätter som vi kanske inte är vana med, vilket jag tycker är kul. Ja,
absolut. Det är ungefär som det franska. Vi har bara sett toppen på isberget av det franska och likadant av det japanska.
Mm,
det är så mycket som är kvar att upptäcka.
Ja. Alltså det tycker jag, men sen finns det ju hur många som helst. Mm.
Nu har vi pratat i 90 minuter tror jag. Har vi glömt någonting på 90 minuter? Är det någonting ni vill tillägga till protokollet?
Jag tror inte jag har någonting.
Jag skulle vilja säga att det här är liksom det, ungefär som det Berlin tidigare. Liksom det, man vill ut och äta, man vill träffas och man vill ha underhållning. Man vill ha show, man vill ha glädje, man vill ha kabaré! Mm. Att det är mer och mer tycker jag att det som pekar på att det går knappt gå på krogen utan man får en pubquiz i knät. Det står upp alltså, Nour El Refai kommer underhålla på Nobis by Blick nu i vår till och med. Jag var på en väldigt spännande grej på Teatergrillen, en föreställning som de satte upp på restaurangen om Gustav Vasa. Det var två skådespelare bara, ganska liten uppsättning men väldigt bra. Enligt min tolkning ganska inspirerat av Hamilton. Så liksom det rappades fram Sveriges historia där på ett bra sätt. Och de har satt upp på Ryss lilla bar. Har de satt upp en föreställning som heter Klubb Jansson. En satirisk enmansmusikal. Och senare var jag på Pardeart på Biblioteksgatan. Och det var ett kort burleskt nummer ungefär vid midnatt. Så det dyker upp mer och mer liksom matdryck. Ja, men sen då?
Underhållning.
Vad händer? Vad är bensprapplet? Mm.
Men är det inte så på Omaka? Kan man inte få lite bingo där? Eller?
Ja, det är min dröm. Jag har kämpat för det nu i 3-4 år.
Det har inte blivit så, eller?
Det har inte blivit av än, bara på personalfest. Men jag vill ta in mer sådana oväntade grejer. Jag har drömt om en bingobrunch väldigt länge. Bara slänga upp en grym pyttipanna och köra bingo.
Superbra idé.
Eller hur? Verkligen. Kul ju. Och enkelt få mer sådana inslag.
Kul. Vad heter det? Ja, men quiz och bingo och det här liksom är lite teater och show. Why not?
Hamburg Börs, nu vet jag inte om de har fortsatt med det, men i höstas lanserade de Klubb Kallas. Att man kunde gå dit och lyssna på opera.
Mm.
Det är liksom fantastiskt. Bara en gång i månaden, men i alla fall. Mm.
Jag säger ett jättestort tack för att ni var med i Krogpodden. Vad ska ni göra nu?
Äta lunch. Vad annars?
Ja, verkligen. Ja,
ja. Efter allt detta pratande om mat så vill man ju liksom praktisera det.
Hungrig.
Ja. Tack snälla.
Tack så jättemycket för att du kom.
Tystnad, tagning.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket. Där satt den.